Jag tycker att det är jättejobbigt när jag står och föreläser eller håller en utbildning och jag ser att de som sitter och ska lyssna inte gör det. Att de inte verkar tycka att det jag säger är intressant. Då kan jag känna hur min sociala hjärna bara går fullkomligt bananas.
Ja. Jag har en jättejobbig grej att erkänna. Det är att och det här är säkert 10 år sedan. Så hade jag fyllt år, jag fyllde år i september. Min mamma som bor 15 mil ifrån mig, hon skickade ett så här bud med blommor. Och jag blev jätteglad för det, så jag ringde och tackade mamma. Och sen i december, då fyller min syster år. Och hon är 2 år yngre än mig. Och vet du vad hon fick av mamma i födelsedagspresent i året? Nej. Hon fick en skinnhandväska. Svindyr, jättesnygg skinnhandväska. Och det här drog igång jättemycket jobbigt för mig. Alltså jag kände att det här var så orättvist. Och det här är så pinsamt. Men nu är det ute.
Men var det så att hon fyllde jämnt och att du inte gjorde det?
Nej. Det var egentligen liksom en vanlig sketen födelsedag. Och det här var så jobbigt. Och första gången jag hör mig själv berätta det här inför någon annan människa. Det var på en föreläsning jag höll i höstas inför 150 pers. Och bara, nej, här står jag och säger ett av mina dunklaste, mest skämmiga saker. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin. Och det här är Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Ja, vet du? Får jag föreslå att vi börjar med lite te? Eller vill du hellre ha någonting annat?
Ja, nästa gång tänker jag att du kan bjuda på en milkshake.
Milkshake?
Ja.
Kan det vara en smoothie åtminstone?
Ja, nej jag vill inte ha. Nej men alltså, jo men någon sorts grön, liten nyttig smoothie vore väl fantastiskt.
Yes, det ja. Ska jag komma ihåg. Mm. Jag lovar. Jaha, var befinner du dig nu då, Anna?
Jag känner mig lite flamsig. Faktiskt. Vi har flamsat lite här innan vi tryckte på rec. Bland annat att vi har ju headset på oss. Och när Maria-Pia skulle öppna dörren för att vädra lite grann här så orkade jag inte av med mitt headset. Utan jag liksom fick böja mig framåt och hon fick bära den här apparaten.
Vi sitter ju ihop.
Ja, precis. Vi sitter ju ihop. Så då fick jag liksom syn på oss utifrån. När vi höll på med det här. Och det var liksom men lite dråpligt. Och då blev jag jag tror att jag fick en ganska så här härlig, vad det nu är för skjuts. Vilka hormoner tror du att det var?
Oj, jag vet inte. Tramshormonerna. Definitivt, jag kan haka på. Jag känner mig också rätt tramsig och flamsig och lite oseriös känner jag mig. Mm. Som om det skulle behöva vara så himla seriöst för att man helt plötsligt sitter och ska prata känslor och podda och sådär. Ja, men kanske det. Och det kanske är ett socialt tryck man har på sig, eller att det inte får bli för flamsigt.
Ja, men jag tänker om vi ska koppla tillbaka till det vi pratade om förra gången med motivationssystemen så kanske flamset är som ett sätt att hamna i trygghetssystemet.
Ja,
det kan ju systemet också.
Ja.
Men att sen då för att hjärnan då vill att vi inte ska vara för tramsiga eller att vi inte ska vara för mycket avkopplade utan att istället då ska vi ska hålla koll. Och då
det
säger
skammen som säger, ja, kliver in, ja, och säger precis. Någonting till oss.
Trams, just det ska inte vara trams.
Nej, det får det inte vara. Ja. För det satt ju vi faktiskt och pratade om innan vi började podda. Att vi ville ju inte ha en sån här flamspodd.
Du menar för länge sedan?
För länge, länge
flera
sedan.
Veckor sedan.
Ja, ja, precis. I vårt förra liv. ja, men eller hur? Men nu tänker jag så här att det är väl jättebra med en flamspodd. Nej, men det är lite intressant just med att den här rösten kan säga så mycket olika saker där på insidan.
Mm.
Och det var det vi pratade om förra gången också, där vi placerade skammen i hotsystemet. Att den håller oss tillbaka lite.
Mm.
Och den vill oss väl. Och det kopplar ju ganska fint till dagens tema som är just den sociala hjärnan och hur vi styrs av liksom den sociala hjärnans mekanismer för att vi ska funka i grupp, för att vi ska få tillhöra, att vi inte ska bli utsparkade och så vidare.
Mm.
Vilken ände ska vi börja? Hur ska man liksom beskriva den här sociala hjärnan?
Jag tänker att vi kan börja med att etablera att hjärnan ser som sin huvuduppgift att hålla oss levande. Och att den gör det dels genom att säkra vår fysiska överlevnad. Men att vår sociala överlevnad, eller de sociala aspekterna av livet, är också kopplade till överlevnad, kanske man ska säga snarare. Så att jag maxar min chans till överlevnad om jag tillhör gruppen, om jag har en god ställning i gruppen. Och till och med det här med rättvisa hänger ihop med överlevnad.
Ja, nu börjar jag rådna.
Nu kanske inte just en handväska liksom hänger ihop med överlevnad. Men förr i tiden, om det var så att man hade något byte eller man hade mat som man skulle dela upp, så var ju den här, en rättvis fördelning, det var ju en fråga om att alla skulle få äta. Om det var så där att det var liksom en snubbe eller kvinna som hade klubbat ihjäl en mammut och de åt upp hela själva, då skulle ju de andra svälta. Så det här med att ha ett socialt tryck på att det ska vara rättvist är ju faktiskt en överlevnad för både för individen och för gruppen.
Mm, mm. Så rättvisa är ett sätt alltså att säkerställa överlevnaden.
Mm.
Och när man får höra det, eller när jag får höra det, då tänker jag ju att jag inte behöver skämmas så mycket för att jag upplevde det här som så orättvist.
Nej, och framförallt så ska du ju absolut inte känna att du är den enda som upplever det som orättvist. Utan att det är nog snarare så att de allra flesta skulle uppleva det som orättvist. Och dessutom då att vi drar växlar på att och då kanske jag inte är lika önskad som min syster. Så att det kanske inte är handväskan så mycket som det handlar om. Som den här liksom rädslan att inte vara inkluderad eller lika omtyckt.
Nej, men för det är det som jag tycker är grejen med att liksom lära sig lite mer om det här och förstå att det inte handlar om de yttre företeelserna, eller väldigt sällan gör det, utan det finns en kärna bakom där, någon drivkraft som pockar på. Men just det här med rättvisa tycker jag är intressant, för att jag tycker ju att i mitt medvetna jag har ju försökt leva för det här, acceptansen av att, ja men livet är inte rättvist, det kan inte vara lika för mig som det är för dig i alla tillfällen. Och jag har försökt uppfostra liksom, ska man säga, mina barn, nu är det väldigt lång, eller stor åldersskillnad mellan dem. För min dotter var 12 när sonen föddes. Så jag har inte haft det här med barnen att de ska ha samma veckopeng eller få samma saker samtidigt och sådär, eftersom åldersskillnaden. Men ändå har jag liksom försökt också sprida till dem att det här med rättvisa, det är ingenting att sträva efter så.
Mm.
Och så blev det så tydligt för mig att ja, men det där sitter djupt vid den här incidenten. Med den här blomman kontra handväskan.
Och då tänker jag att rättvisa kan ju också vara flera saker. Det kan ju dels vara att man, eller det finns ju alltid, om det är så att vi går igång på att någonting inte är rättvist, så skulle jag säga att det nog ofta finns någonting i botten. Att det inte handlar om, ja men är det så att den personen fick en bättre parkeringsplats utanför jobbet än vad jag fick, så kanske det inte handlar om att jag tycker att det är så himla jobbigt att gå 10 steg till. Utan då kanske det snarare handlar om att jag känner att någon annan blev favoriserad. Och att det återigen då handlar om att ja men de gillar den personen bättre. Att den personen är mer uppskattad.
Men om man då backar det till liksom när vi levde på steppensavannen, när mammuten skulle fördelas, om någon annan blev favoriserad och fick mer kött att äta, eller mer bär att mumsa på, då försatte ju det mig i ett underläge rent fysiskt, och jag skulle kanske inte överleva lika bra som den här andra. Mm. Så att när man tänker på det så, då låter det så här, ja, men det är klart.
Helt rimligt.
Ja, verkligen. Mm. Men rättvisa är väl kanske en av flera såna här triggers som vi går igång på.
Precis. Och det har ju hänt ganska mycket inom hjärnforskning under det senaste dryga decenniet. Och vi har ju ny teknik som gör att det har blivit mycket lättare att titta in i hjärnan och ser vad som händer. Nu är det här inte alls sådär så att man tittar in och ser exakt, utan det handlar ju om att dra liksom ganska grova slutsatser utifrån saker. Och det kan vi också ha med oss, att vetenskapen i det här är ju liksom, det är ju en bedömningssport, men att det samtidigt liksom visar en trend. Så att jag vill inte, ja, det jag inte vill är att det jag säger ska uppfattas som att nu har vi sett det här, så här är det. Utan att, ja, nu
just tycker, nu vet vi,
ja,
just det nu här,
tycker vi att vi tror ut på det här sättet. Ja. Och ingenting av det som vi kommer att prata om i relation till hjärnforskningen är väl egentligen nytt heller, utan det är ju sånt som beteendevetare har vetat, och som vi säger i boken också, ja, men vanligt folk har känt till, om man har liksom tänkt till. Men nu då när vi har vetenskapliga undersökningar, alltså hjärnforskning som säger, så är det också väldigt mycket lättare för oss att ta det på allvar. Ja. Men det finns en kille som heter David Rock som har skrivit en bok som heter Hjärnan på jobbet. Och han har också grundat någonting som heter Neuro Leadership Institute i New York. Och när han gjorde research för den här boken så listade han ut då att det var 5 olika faktorer. 5 saker som fick våran sociala hjärna att reagera. Eller som saker som vi är extra känsliga för. Och de sammanfattade han i en modell som heter SCARF. Och där står då F:et för fairness, som är det vi varit inne på.
Mm, just det. Ska vi börja uppifrån i modellen då? SCARF. Och SCARF är ju då inte någonting man slänger runt halsen när man vill vara lite tjusig. Utan vad heter det med ett annat tjusig? Det heter akronym.
Ja,
just det. Precis. Och det är ju första bokstaven i SCARF står ju för status.
Ja.
Ska vi dra alla? Ja, status, certainty, autonomy, relatedness och fairness.
Precis. Och då kan man ju på svenska säga då status, visshet, autonomi, ja, förmågan och möjligheten att få relatera till andra människor och sen då rättvisa. Och ofta så går ju de här SCARF-faktorerna i varandra, så det är också någonting som bara är bra att liksom berätta om inledningsvis. Om man tänker att fairness då, i mitt exempel, om det är så att någon får en bättre parkeringsplats, ja, men då är det är orättvist. Jag går igång på att det är orättvist. Men den underliggande anledningen kan ju bero på att jag känner att min status i gruppen är hotad. För att, eller att jag fick att min chef etablerar att min status i gruppen är lägre än den som fick den bästa parkeringsplatsen. Eller om det är så att jag minns fortfarande på ett av mina jobb där jag inte fick en fönsterplats. Och jag tolkade det som att min chef tyckte att jag var sämst i gruppen.
Men varför är det här med status så intressant eller så viktigt för oss?
Status handlar ju om, det är ju våran relativa plats i gruppen. Och om man ska koppla tillbaka det då till förr i tiden, när det handlar om överlevnad, så skulle man ju kunna då tänka sig att om jag har en plats i våran grupp där jag är väldigt bra på att sköta om elden på natten. Och sen kommer en annan person som också är väldigt bra på det. Då är ju inte jag lika viktig längre. Jag behövs ju inte. Så någonstans så letar ju våra hjärnor efter ett tecken på att vi behövs, att vi är en uppskattad del av gruppen, att vi tillför någonting. Och det som är så laddat med det här är att status är ju ingenting statiskt, utan det är hela tiden någonting som rör på sig. Och som gruppledare då så behöver man ju skapa trygghet så att inte gruppmedlemmarna ska börja då att hamna i den här statusjakten med varandra. Och där man hela tiden letar efter tecken på att en status går upp eller ner eller så.
Och hur kan det se ut om man, alltså på en arbetsplats, den här statusjakten? Alltså hur kan det yttra sig?
Ja, att man inte samarbetar med varandra till exempel. Om det är så att du och jag jobbar på en avdelning och vi är säljare båda två. Och så ska vi hålla en presentation. Om vi då är i den här statusjakten med varandra, då kommer jag inte att vilja att du ska framstå som så bra som du är kanske i den presentationen. Utan att jag vill att det ska vara tydligt att det är Anna som är bäst. Och Maria-Pia är ja, också rätt okej, men inte i närheten av lika bra som
just
Anna.
Just det, man klättrar på den ja, andra. Liksom tar.
Mm. Men om jag känner mig trygg, då kommer jag ju mera se det som våran grupp prestation. Att det kommer inte handla om att det är inte viktigt för mig att jag framstår som bättre än dig. Utan vi är ju team. Och när du gör bra ifrån dig och är alldeles fabulous, då är jag också det.
Mm.
Så att det blir som natt och dag faktiskt i en arbetsgrupp.
Mm.
Och det kan man ju tänka sig i vilken grupp som helst. Ja, det kan ju vara i skolan också om man har ett grupparbete eller bara på idrotten. Så överallt där vi liksom ställer människor i relation till varandra så skapar vi en osäkerhet som leder till beteenden som inte är gynnsamma.
Men jag tänker också, alltså jag tänker spontant på saker som också utanför arbetslivet och skolans värld och sådär. Jag tänker på hemma på min gata så bor det väldigt många människor med väldigt mycket fina bilar. Mm. Alltså märkesbilar, dyra, svindyra bilar. Och jag och min man, vi tycker inte att det där med bilar är så himla viktigt och prioriterar inte det och har kanske inte heller samma ekonomi som de här människorna som kör de här fina bilarna. Det har jag ingen aning om. Men där kan jag ibland känna så här att oj, nej men gud, här kör vi med en sån här liksom töntig bil när grannarna har så fina bilar. Det är väl också en statusgrej, det här med att liksom markera eller lägga märke till andras dyra saker, fina saker. Det kan ju vara kläder, bilar, massa olika saker liksom. Är det samma grej som vi pratar om här?
Jo, men det kan det väl vara. Sen kan väl det här med märkesgrejer, det kan ju också vara en fråga om relatedness. Att är det så att alla andra har fina grejer här? Eller fina bilar och ni inte har det. Då är det liksom då är inte ni med i så här fina bilklubben.
Ja, just det.
Så det tänker jag kan ha med det att göra också.
Ja, just det, att det krokar i. Du nämnde ju något om det, precis. Ja, men för det som är spännande att se att det första man tror om sig själv när det växer en känsla behöver inte vara liksom det regelrätta svaret utan att det är mer komplext.
Fast jag tänker nog i det här fallet att
Mig... Nu tog du på dig en blick här som jag blev nyfiken av.
Ja! Nej, men alltså jag inser ju att för mig är det här med bilar inte viktigt.
Nej.
Så jag har nog väldigt svårt att relatera till bilar, alltså men det säger man ju till och med, det är en statussymbol.
Ja.
Men för mig är det liksom inte, nej, det väcker inte det. Jag kör min hyfsat gamla Hyundai och tycker att det är en toppenbil. Den drar liksom lite bensin, den kostar nästan ingenting och är jättenöjd med det. Och jag känner inte någon som helst... ja, det väcker absolut ingenting hos mig. Men däremot så finns det ju andra saker som väcker mer hos mig.
Mm.
Så att det är nog absolut så att
vi triggas av olika saker, ja. Ja, men precis.
Och jag har väl lite svårt att tänka mig att du triggas jättemycket av det här med att någon annan har en finare bil.
Nej, nej. Det är bara det med att du reflekterar över det. Jag lägger märke till det. Vi gick ju från Mercedes till Kia. Det var ju att gå ner i bilstatus.
Fick ni ens bo kvar?
Ja, precis. Vad grannarna tycker jag har ingen aning om. Jag vet att min man och jag pratade om det här. Och han tyckte nog det var mer jobbigt än vad jag tyckte. För att vi fick ju en stor bil, en SUV, en ny bil. Liksom mot den där gamla superhärliga märsan på sitt sätt. Men liksom det var ju inte samma status i den. Så att jag tänker att det finns väldigt mycket såna här markörer. Vi kallar det ju för det, statusmarkörer. Så.
Men då är det lite festligt då att jag tänker att vi är ju hela tiden med i så olika statustävlingar. Och så alla mina grannar kanske tänker att de så här vinner över mig i så här bilstatustävlingen.
Ja.
Och jag är inte ens med.
Och du är inte ens med och tävlar. Nej, för du är på någon annan plan och tävlar i något annat.
Ja, men precis.
Ja.
Och jag ska försöka lura på vad jag går igång på rent statusmässigt och outa mig själv här sen. Ja. Ska vi gå vidare på nästa?
Ja, certainty.
Precis, visshet. Och det handlar ju om att vi människor vill veta hur det ska bli, hur det ligger till. Och det, om man kopplar tillbaka det till överlevnad, så handlar det ju om att man behöver veta liksom vart ska man sova. Kommer det finnas mat? Är det här en trygg plats att vara på? Eller behöver jag springa härifrån? Och om man kopplar det till liksom socialt, så när jag pratar med företag så pratar jag mycket om det här med förändringsarbete. För just nu så befinner vi oss i en tid där det sker väldigt stora förändringar på alla arbetsplatser, skulle jag säga. Vi har ju digitaliseringen som vänder upp och ner på, ja, men väldigt mycket av väldigt mycket av det vi gör. Vilket innebär att det skapar en väldigt stor ovisshet för människor. Ja, men vad kommer jag ha för jobb i nästa vecka? Kommer jag ha ett jobb i nästa vecka? Är de sakerna som jag kan, de skills som jag har, kommer de ens vara relevanta? Nu ska vi köpa det här företaget, eller mitt företag köper det här företaget. Vad händer med min funktion? Var ska jag sitta? Och allt det får oss då att hamna i hotsystemet.
Och det där, när jag lyssnar på dig, så låter det precis som det som jag pratar om när jag träffar förskol- och skolpersonal. Alltså det där som vi vet är viktigt för barn, eller för väldigt många barn är det väldigt viktigt att veta. När ska vi ha fruktstund, när ska vi gå ut på gården och allt det där. Men det är alltså lika viktigt för oss vuxna, eller för väldigt många av oss.
Jag skulle nog säga för de allra flesta. Mm. Den som säger att den inte behöver visshet är förmodligen den som bestämmer. Mm. Och då behöver man inte veta, för då vet man att man kan bestämma själv.
Mm.
Men det är liksom, för att vi har lite andra saker som är viktiga för oss. Men att våra jobb till exempel, det är kopplat till överlevnad absolut idag. Det är ju vår inkomst.
Mm.
Så det är inte alls konstigt att det är viktigt för oss. Men det som har hänt är att i och med att vi inte liksom accepterar eller är medvetna om att det är så här det är, så är det väldigt många av oss som går runt och tror att men det är bara jag som är så trygghetsknarkande, eller är det bara jag som behöver veta.
Och då är skammen där igen och knackar på dörren och vill säga någonting.
Och man ska
någonting.
Vara så förbannat förändringsälskande och förändringsvillig och förändringsbenägen. Mm. Och vi pratar som om det finns människor som gillar förändring och människor som inte gillar förändring. Och människor som gillar förändring, det är bra människor. Och människor som inte gillar förändring, det är dåliga människor.
Mm.
Och egentligen är det ju så att ingen gillar att vara bestämd över. Eller att inte veta hur det blir. Alla mår bättre att veta att det kommer att bli fruktstund klockan 9.
Ja, för då är vi inne på nästa också, tänker jag.
Ja, men autonomy. Precis.
Som ju handlar väldigt mycket om det, om att kunna liksom känna att man har lite kontroll, att man kan påverka sin situation.
Ja, men precis. Så att certainty och autonomi hänger ihop väldigt mycket på det sättet.
Mm.
Att jag kan absolut hantera ganska stora portioner ovisshet om jag vet att det är jag som får bestämma. Men om jag inte får bestämma själv, då blir det väldigt lite ovisshet, nästan outhärdligt. Så i en organisation då till exempel, om man inte kan erbjuda autonomi, att ni kommer inte få bestämma, eller vi kommer inte få bestämma, då kan man i alla fall informera om hur det ligger till.
Mm.
Så att när kranen vrids upp på en av de här skarfaktorerna som gör att vi då potentiellt sett hamnar i hot, så kan man vrida upp belöningskranen på en annan. Och om det är en omorganisation där man inte vet vad som kommer hända, nej, men då kan man istället då kanske vrida upp relatedness-kranen, som är nästa faktor.
Mm, konkret, hur kan man göra liksom, något,
ja, man exempel? Man kan till exempel vara noga med att vi ska ha avdelningsfika där vi pratar med varandra. Där vi ser till att göra incheckningar på våra möten, där vi berättar hur vi har det.
Mm.
Så att man skapar liksom en vi-känsla. Och då blir det också lättare att hantera att det finns saker som kommer att bestämmas över våra huvuden. Och saker jag inte känner till.
Mm. Eller saker som är orättvisa. Ja. Fairness, som var det vi började med. Som är det också som avslutar modellen. Så. Mm. Så de går verkligen i och ur varandra. Och det här tycker jag också, det är en bra bild som du ger. Att man kan vrida av och vrida på kranen, alltså mot hot, då vrids det av och man fyller på, så blir det belöning, uttrycker du det, eller hur? Ja. Och Det säger sig självt, det här är ju jätteviktigt för att vi ska funka tillsammans. Både på jobbet och i skolan, men också hemma med de vi lever med allra närmast. Mm. Och det kanske, alltså hur finns det forskning på det, om man tittar på det också? Eller är det mer studier kring hur vi funkar socialt på arbetsplatser och så?
Så David Rock har ju, de har ju fokus på ledarskap, och då tänker man ju ledarskap och organisation. Men allt det här tänker jag syfta till egentligen självledarskap. Hur kan jag reglera min hjärna åt det ena eller andra hållet? Och hur kan jag påverka andras hjärnor åt det ena eller andra hållet? Sen att de pratar organisation, det är nog egentligen att ja, men där får man betalt.
Just.
Man hade ju lika gärna kunnat använda, den här modellen hade ju lika gärna kunnat ta avstamp, tänker jag, ur en hur det funkar i skolan, eller hur det funkar i en familj, eller hur det funkar i en kompisgrupp.
Mm. Och det tror jag just det här med liksom rättvisa, det kan de flesta som har barn relatera till, speciellt om man har flera barn, just det, för det brukar bli en sån tydlig issue, att ja, men han fick och jag fick inte och så vidare. Ja.
Mm. Mm. Eller om man är väsentligt äldre, jag fick bara blommor och hon fick minsann en handväska.
Ja, precis! Kära syster, kära mor, om ni hör det här, så nu är det offentligt. Jag har inte pratat med er om det här. Men nu vet ni, och resten av lyssnarskaran.
Mm.
Nej, men jag tycker att det här är, men återigen, de här modellerna som hjälper mig att förstå, jag är inte konstig, eller jag är inte konstigast i alla fall. Vi kanske alla är lite konstiga.
Nej, men inom det här så har vi ju också haft en någon sorts idé om att vi borde kunna med viljans kraft bestämma oss för att om man bara har liksom pannben och viljestyrka, då kan man sätta sig över det här. Man behöver inte reagera.
Mm.
Men det den här modellen och det forskningen visar är att fast det kan du inte.
Nej.
Vi kan ju med lite space och med träning kan vi ju liksom varse bli att de här sakerna händer. Men hur mycket lättare är det inte att vi börjar kommunicera med varandra utifrån den här kunskapen istället för att alla människor ska ägna så fantastiskt mycket tid och kraft åt att försöka självreglera.
Mm.
Förstår vad jag menar?
Mm.
Att istället för att jag ska lära mig att hantera att världen är orättvis eller att man minsann inte får bestämma någonting om man har det här jobbet. Eller att jag kommer att känna mig utanför i den här gruppen. Eller vad det nu är.
Mm.
Att världen, att vi istället lär oss att hur skapar vi sammanhang där människor kan känna sig trygga. Hur gör jag för att det här ska uppfattas som rättvist? Din mamma hade säkert en jättebra anledning till varför hon gjorde som hon gjorde.
Ja, absolut. Och hon har all rätt att ge vem hon vill, vad hon vill, när hon vill. Alltså det är ju verkligen, och det handlar ju verkligen inte om min mamma. Utan det här handlar ju om mig. Och det tycker jag också är en sån här grej som har hjälpt mig under alla de här åren jag har hållit på att försöka förstå det här med känslor och hjärnan. Just där att när jag tror att någonting triggas av någon annan, så är det ju inte den personen som har gjort fel. Eller det måste inte vara det.
Nej.
Utan det är ju känslan i mig som blir det som jag kan jobba med.
Men det hade ju varit intressant, alltså om du hade ju din reaktion och den är ju vad den är.
Mm.
Men om du hade frågat, var det någon anledning till varför du inte frågade din mamma?
Nej, men skam. Därför att jag skämdes över att jag upplevde det här som så orättvist. Jag tror inte ens att jag tänkte tanken att det var orättvist, utan det blev bara, ja men du vet, som man får en kalldusch.
Mm.
Och att det väckte skam i mig. Att jag, som har gjort till en av mina starkaste värderingar, att rättvisa, nej, jag tror inte på det. Livet är inte rättvist.
Mm.
Vi får försöka göra det så bra som möjligt. Men gå inte och lev som om du ska få samma sak som lilla syster.
Men hur skulle
för
det
till
vara?
Saken hör, för alltså, det är det här också, att vi är uppfostrade så. Och jag tror att det är kanske det som också, apropå att vi, mycket av det som vi får med oss under de första åren i livet är ju det som liksom är med och påverkar oss väldigt starkt.
Mm.
Så att jag vet så här, när jag fyllde år så fick ju min syster också en present, och när hon fyllde år fick jag en present och sådär. Och där var det var nog inte mamma som började med det, utan det var nog min kära mormor. Så att jag är uppväxt med att det ska vara rättvist.
Mm.
Och själv liksom tagit avstamp så liksom hårt ifrån det på något vis. Men nu när jag pratar så tänker jag också att det här med värderingar hänger ju också ihop med det här. Att vi formas av dels våra liksom viktiga vuxnas värderingar, och sen skapar vi egna värderingar som ibland då tar avstamp ifrån ursprungsfamiljens värderingar och sådär, va. Men att de här sakerna, det ligger ju liksom, vad ska man säga, i botten under, om man ska göra någon slags hierarki, så kommer ju det här med hur hjärnan funkar och våra känslor kommer ju före värderingarna på något vis. Att det på så vis är starkare. Är du med på vad jag tänker?
Ja, jag tror det.
Och att vi kan välja värderingar, vi kan jobba till oss värderingar, men om vi ändå liksom styrs av våra mammutjägarhjärnor, så det är tufft. Det blir en kamp.
Men nyckeln där, tänker jag, är ju att vi faktiskt varse blir det vi känner, och att vi sätter ord på det, att vi vågar prata om det. Jag tänker att om vi fortsätter på den här liksom presentspåret, att om du skulle ge dina barn två olika presenter, vilket jag antar händer liksom varje år när de fyller år, och den ena uppfattade att den andra hade fått en väldigt mycket finare present, så skulle du ju bli vilja, antar jag, att den som kände att nu känner jag att min syster fick en mycket finare present i år, och det väckte den här känslan i mig.
Mm.
Då är väl en gissning att du inte skulle drämma näven i bordet och säga livet är inte rättvist.
Nej, det skulle jag inte riktigt.
Hur skulle du möta?
Ja, det vet jag inte exakt så där, för att jag har nog inte blivit tränad av mina barn på just den punkten, därför att jag tror att de båda två är väldigt så här. Jag tror aldrig någon har uttryckt något avund eller den här känslan av orättvis, trots att de har fått väldigt olika uppväxter.
Mm.
Jag var ju ensamstående med min dotter under väldigt lång tid. Och sen med sonen har vi varit två föräldrar plus liksom en nästan vuxen stora syster.
Mm.
Så, och liksom ekonomiskt. Alltså det är så jättemycket som har skilt sig åt. Men jag har aldrig upplevt det där hos dem. Så att jag är otränad i det. Så jag vet inte vad jag ska svara på frågan. Men kanske ett samtal kring vad väcker det i dig? Alltså, hur känns det? Och liksom, är det någonting jag kan göra?
Skulle eller? Väl jag faktiskt också tro att är det så att du inser att men det har du rätt i.
Mm.
Det här var nog inte helt. Det här, nej, det kändes inte schysst.
Nej.
För det kan ju faktiskt vara så.
Jag har haft en tendens faktiskt att ge mina barn sjukt dyra, fina presenter. Då pratar vi inte så mycket prylar, utan mer så här, de har fått resor och upplevelser. De har fått liksom, jag menar, när min dotter fyller 25 bjöd jag henne med mig till Kenya exempelvis. När min son fyller 16 så bjöd jag med honom till New York. Och när jag hade gjort det där så var jag ju liksom såklart noga med att man får en sån här riktigt extrem lyxig resa en gång när man fyller år. Men då var jag ju tvungen också liksom, vad är det vi gör? Tänk om det här skapar liksom någon slags känsla av att det är det här jag ska få, eller ja, att det blir orättvist.
Mm. Jag tänker att det här med rättvisa är ju inte, det är inte så att det är dåligt eller att det är fel att vilja att det ska vara rättvist.
Nej, men där, jag har nog verkligen haft issues med rättvisa.
Ja.
Och inte trott att jag själv har varit i behov av det.
Mm.
Och det tycker jag är så skönt, nu vet jag det. Och jag kan se att jag liksom förstås har försökt skapa rättvisa mellan mina barn, trots att det verkligen inte har varit det. Nej, men nej. Rättvisa är nog viktigt.
Ja, men jag är också sån här att jag tycker rättvisa egentligen är rätt tramsigt. Men samtidigt så, när jag har lärt känna den här modellen, så har jag förstått att det är ju min åsikt.
Mm.
Dels så tror jag ju inte riktigt, min hjärna tror ju inte helt och fullt på det. Och sen vet jag ju att bara för att jag har bestämt mig för att ha en åsikt att det här är tramsigt, så betyder ju inte det att mina barns hjärnor inte tycker att rättvisa är viktigt. Så jag har nog inte varit noga med att det ska bli liksom på öret likadant. Och det vet vi ju att det inte blir hemma hos oss. För våra barn har väldigt olika intressen. Den äldsta sonen spelar mycket fotboll, har varit med på mycket kupper och herregud, han växer ju fotbollsskor hela tiden. Och att det går liksom väldigt mycket pengar och resurser och tid och engagemang till det. Och sen är lilla killen mera musikintresserad. Men att när jag har vid något tillfälle då handlat någonting till den ena och där den andra inte har fått något motsvarande, så har jag tagit den diskussionen. Att nu har den här sonen fått den här presenten eller fått den här grejen. Hur, är det så att det känns okej för dig?
Just det, du har lyft det innan.
Ja.
Liksom, i förebyggande syfte. Eller ja, man ska men säga, också
så att det inte ska bli liksom någonting som sitter som en tagg. För jag tänker också att det kan ju bli så att man känner att oj, det här var orättvist. Och sen blir den känslan så jobbig att man inte ens vill gå i närheten av den. Och så blir den bara som ett obehag. Men om jag då utifrån vad jag känner till om den här modellen kan föra ett samtal, så kan jag liksom hjälpa dem att, ja men det har du kanske rätt i. Ja men det har varit något som skavde. Men ja, det kan vara det där.
Mm.
Nu är de ju inte så gamla så att de riktigt analyserar.
Men de kommer göra det.
Ja,
ja,
så när de sitter i terapi sönder om 20 år så kommer de i alla fall inte behöva prata om att Kalle fick en cello. Det kommer att finnas gott om andra saker att prata om.
Ja, men om vi ska koppla den här SCARF-modellen nu med status, certainty, autonomy, relatedness och fairness till vilka känslor som kan uppstå. Alltså vad säger du? Vad är det för känslor som poppar upp när någon av de här triggas? Eller kan vara, det finns ju ingen skolbok så.
Ja, men då har
vi
ju dels då den här kranen som handlar att den som vrider åt hothållet.
Mm.
Och då tänker jag att det är ju rädsla och det är skam. Vi kanske också upplever att vi blir ledsna och arga.
Mm.
Och då tänker jag väl att det är skammen och rädslan i botten och att det sen kanske yttrar sig i ilska. Eller att vi blir ledsna. Men sen kan man ju faktiskt också vrida den åt andra hållet. Och att vi kan mata på med att vi kan erbjuda en plats i gruppen. En möjlighet att välja själv. Att vi kan erbjuda visshet. Och då kanske man... Då är det nog lugn, tänker jag, att man hamnar
lugn,
i.
Lugn, trygghet, och få tryggheten, vår kompis, kliva fram på scenen, ja.
Och då när man hamnar i det här, det som Eva Hamvalt, som vi intervjuar i boken, det hon kallar för ett gott elektrokemiskt klimat, så tror jag vi har tillgång till känslor som de flesta av oss tycker är lite skönare att känna. Att vi kan vara glada.
Mm. Ja, då blir man ju mer avslappnad, man blir mer kreativ, man får lättare att samarbeta, man känner den här tryggheten, att man kan skratta ihop och liksom, det är den här sköna stämningen. Ja.
Det vi kan påminna om också är ju det här som vi pratade om, ja, om det var förra gången eller förra gången, att vi har 5 gånger fler nervkretsar eller nervbanor som hanterar negativa känslor.
Mm.
Så att när man tänker utifrån SCARF-modellen så är vi ju, krävs det väldigt lite för att vi ska känna att det är orättvist. Eller jag får inte vara med. Eller nu vet jag inte vad som händer här. Så att man behöver liksom vrida på den här tillkranen mycket mer. Att mata på med mycket mer trygghet. Än vad man kanske tror.
Mm.
Och för mig som jobbar med kommunikation. Och vad gäller intern kommunikation. Så tänker man att vi hade ju ett möte för 2 veckor sedan. När vi berättade det här. Och vi har inget nytt. Nej. Men det här är en stor förändring och för att era medarbetare ska känna sig trygga behöver ni nog gå ut med kommunikation ett par gånger i veckan. Och att ni både behöver ha på intranätet, ni kanske behöver ha ett stormöte i veckan och det här behöver cheferna informera om i gruppmötena.
Men skulle du säga att generellt sett så är det lite liksom dåligt med kunskap om det här?
Ja, absolut. Mm. Och vi tror ju också att det är en fråga om att skärpa sig, som jag var inne på tidigare. Att vi förstår inte att det är ett biologiskt nedärvt behov, utan att vi tror att folk är lite krångliga.
Mm. Men vad bra att det går att anlita en som dig som kan det här.
Ja, men
och som
hur?
Är bra på det. Ja, men det känns ju väldigt känslosmart. Och det är en av de sakerna som vi också lyfter i boken. Och skriver ganska mycket om. Och återkopplar till dels den här modellen. Och om jag menar, att hela tiden backa tillbaka till det här. Att vår sociala hjärna, att den faktiskt är med och driver och påverkar. Och styr oss en hel del. Så det är så skönt att ha tillgång till den kunskapen.
Ja, men precis. Och redskap, man kan agera liksom i linje med vår biologi. Istället för att ständigt föra en kamp mot vår biologi.
För det som händer då, tänker jag, det är ju att man landar i stress. Och stress är ju ett populärt tema.
Ja, ett populärt tillstånd.
Tillstånd, ja. Ja, just det. Och det kan vi prata om kanske nästa gång. Fördjupa oss lite i det. Liksom, vad händer med oss när vi är stressade? Vad tar känslorna vägen när vi är stressade? Många upplever ju att det blir tomt. Jag brukar uppleva att det blir tomt på insidan. Eller att man blir väldigt fokuserad på de kanske aggressiva. Man blir arg, sur, vrång, irriterad, låg.
Ja, det finns nog lika många sätt att hantera. Eller att saker som kan hända med våra känslor när vi är stressade som det finns människor, tror jag.
Ja, men då tycker jag att vi dyker ner i det nästa gång. Stress.
Stress it is.
Ja, men ta det lugnt tills dess.
Det ska jag göra. Och du med?
Ja.
Hej, hej.
Hej.